Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Du lyssnar på Olösta fall eftersnack om mysteriet på Oslo Plaza. Vi har ringt upp Uffe, kriminaltekniker från Region Syd.
Samtal med Uffe om
platsen.
Uffe?
I fallet om den okända kvinnan som hittades död i ett hotellrum på Oslo Plaza är polisens teori att kvinnan skjutit sig själv. Hon hittades död i rum 2805 med en skottskada i huvudet. Hon hade pistolen upp och ner i ena handen riktad mot sig själv med tummen på avtryckaren. Teorin om självmord understöddes främst av att rummet var låst inifrån och båda nyckelkorten fanns i rummet. I det dödande skottet blev det blodspår överallt runt om henne, bakom henne på väggen, i taket och på sängen, men inget på hennes händer. Det är något som rättsläkaren i det här fallet reagerat över. Vi frågade Uffe om det här är någonting som är ovanligt. Borde hon inte också haft blodspår i form av stänk på händerna, eller i alla fall på handen som hon höll i pistolen?
Ja, då vill jag nog först bara fundera lite över själva det här med blodbilder och sånt och kanske ge en liten förklaring. Det finns ju många olika blodbilder och stänk, det är ju en utav många blodbilder. Andra blodbilder som kan finnas är ju avkastat blod, till exempel droppar, droppserier och så vidare. Det finns väldigt många olika typer av blodbilder där stänk är en typ av blodbild. Och stänk, det brukar man säga, det uppstår ju inte av sig självt, utan stänk, det fordras att en kraft tillförs ett blodigt område, kan man säga. Alltså en kraft kan vara utav en kroppsdel, vi kan säga en knytnäve. Det kan vara att man har ett tillhygge av något slag som träffar ett blodigt område. Och när den kraften träffar ett blodigt område så slungas det iväg mycket finfördelade små stänk av blod i den riktningen. Alltså varifrån kraften har kommit. Och så fortsätter det i kraftens riktning. Så då blir det stänk utav det. Om man då tänker sig att en projektil, i detta fallet en kula, går igenom ett kranium, så uppstår ett tryck i kranium. Och det är motsvarande då, eller det är den här kraften vi pratar om. Det tillförs en kraft, i detta fallet är det ett tryck som uppstår. Och då brukar man prata om bakåtstänk eller framåtstänk. Och det är jag säger kan uppstå stänk bakåt då. Och om man då har en pistol tryckt mot pannan eller har handen kring pistolen, så är det nästan omöjligt att inte få de här stänken på sig. För det är så pass nära, vi pratar kanske ett par decimeter eller någonting sånt. Och om det då uppstår stänk bakåt, så att inte få ett enda stänk på handen, det tycker jag också är ganska uppseendeväckande. Det får jag nog säga.
När Oslo Plaza-kvinnan hittade stöd så hade hon ju vapnet i handen och tummen på avtryckaren. Men polisen fann aldrig några fingeravtryck på vapnet. Det var något vi reagerade över och vi frågade Uffe om det är något som är ovanligt. Borde det inte vara så när man har hållit ett vapen i handen att det borde finnas fingeravtryck på det?
Ja, men det tycker jag inte sticker ut faktiskt på det viset. Så att, att hitta fingeravtryck på ett vapen, det är ganska så svårt. Och huruvida det är ovanligt eller vanligt, det kan jag inte uttala mig om. Men att få ett fingeravtryck på avtryckaren, det är väldigt liten yta. Och sen dessutom, om man avsätter ett fingeravtryck, så ska det vara ett identifierbart fingeravtryck i så fall, där du kan se papillarlinjer och annat. Och på själva handtaget på pistolen så är oftast väldigt ruffig yta. Svårt att avsätta fingeravtryck på en sån yta. Och sen är det så också att människor avsätter olika mängd fingeravtryck, eller olika lätt ska jag säga, för det beror på lite om man utsöndrar fett på fingrarna, om du är lite torr eller om du är fuktig och så vidare. Det avgör jättemycket hur man avsätter fingeravtrycken. Så att det inte finns fingeravtryck på ett vapen, det tycker inte jag är jättekonstigt. Det sticker inte ut så.
En polis som intervjuats i VG reagerade också över att hon hade pistolen kvar i handen, eftersom det är sällan man kan stå emot rekylen från ett sånt kraftfullt vapen. Han menar på att det är sällan att vapnet ligger kvar i handen efter att man skjutit sig själv på det här sättet. Och vi frågade Uffe om hans tankar kring det och vad hans erfarenhet säger.
Egentligen bara spekulativa tankar, men man ska ju tänka på att ett vapen väger ju lite också. Det är ju inte några lätta grejer. Det här är ju metallföremål som har sin vikt. Och om man har avlidit, då har du ju ingen kraft längre att hålla kvar någonting egentligen, utan då är det ju liksom bara, den kan mycket väl vara kvar i handen, men den skulle också kunna glida ur handen eftersom du har ingen kraft kvar. Allting är ju släckt så att säga. Så att den ligger så fint i handen på henne där, det ser lite märkligt ut, det kan jag väl hålla med om.
Stort tack till Uffe som ville ställa upp i det här eftersnacket och komma med sin expertiskunskap. Så intressant.
Ja, verkligen. För det finns väldigt mycket saker som han berättar som jag känner att jag inte hade en aning om. Bland annat det här med fingeravtryck.
Precis. Och jag tror att de flesta av oss känner igen från tv. Man har kollat på CSI. Har man tagit i någonting så avsätter man fingeravtryck ganska enkelt. Men det är inte så enkelt som man tror. Det ska vara på rätt yta, det ska vara tillräckligt, det ska vara avsatt på ett sånt sätt att man faktiskt kan avläsa det.
Mm. Ja, för man tänker ju direkt på de här serierna på tv och så ser man det perfekta fingeravtrycket som man har plockat från en pistol. Alltså det är väldigt intressant att få en rättvis, ärlig vinkel på det för saker som man annars bara tar för givet att det är på ett visst sätt, för att vi möts av den typen av medier som vi gör idag. Så jag tycker det är jättespännande och häftigt att faktiskt få reda på hur det ligger till på riktigt.
Ja, och hur komplicerat det kan vara att jobba med sådana här spår.
Mm, ja, verkligen. Jag tänker bara på det här med blodstänk. Det är väldigt mycket som uppfyller naturvetenskap bakom det.
Mm. Mm. Ja, och vi har ju faktiskt en hel del andra punkter som vi jättegärna vill diskutera om det här fallet. För det fanns faktiskt en hel del väldigt intressanta saker som inte ens fick plats i avsnittet.
Nej, du har verkligen gjort ett hästjobb med det här avsnittet.
Ja, och jag tänkte vi skulle gå in på det lite nu. Massa mer spännande vinklar kring det här. Det finns en dokumentärserie på Netflix som heter Unsolved Mysteries som har tagit upp det här fallet i ett av sina avsnitt.
Och jag har sett några av de avsnitten i den serien, men jag har faktiskt inte sett just det här. Så det måste vi se att man gör.
Det får ni se, det är intressant. Jag tror faktiskt att vi är ett av de bättre avsnitten i den serien. Och det jag tog med mig därifrån som jag tyckte var jätteintressant, det var att de intervjuade en för detta hemlig agent. Mm. Jag tror det var en hemlig agent som hade jobbat som det innan.
Och det känns lite så smaskigt.
Ja. Mm. Som uttalade sig huruvida det går att låsa en hotelldörr inifrån på det här sättet. Låt säga att det här skulle vara en underrättelsetjänst som har utfört det här mordet.
Mm.
Om det är ett mord. Går det att låsa dörren då så det ska se ut som ett självmord i scensätta på det här sättet? Och den här agenten skrattar närmast när han blir intervjuad och säger att det där är ingenting.
Det här är något de gör ganska ofta med andra ord.
Ja, det har de metoder för och det är inga problem. Alltså det där ska man inte ens spendera tid på att undersöka så annat. Nej. Är det en underrättelsetjänst eller någon annan professionell person som jobbar med att undanröja människor på det här sättet?
Ja. Avrättningar liksom.
Ja, då kan man lösa det på olika sätt. Och det för ju såklart in på tanken, om nu det här skulle vara ett mord, skulle det kunna vara så att Plaza-kvinnan kan ha varit spion?
Mm.
Det finns ju en del som faktiskt pekar på det. Jag tänker på den falska identiteten.
Ja, verkligen. Alltså...
Och kan det vara så då att det här är ett professionellt utfört spionmord för att underröja spår?
Ja, bara göra sig av med henne.
Då kan man ju säga att de lyckades ganska bra eftersom man avskrev det som ett självmord.
Usch, ja.
Vega har också grävt lite i det här och en chef från Norges underrättelsetjänst har uttalat sig och fått frågan. Vad händer om en hemlig agent blir mördad eller dör i ett annat land?
Mm.
Och han påstår att kända underrättelsetjänster som till exempel MI6 i Storbritannien och CIA i USA, de skulle nog antagligen ha bett om att få agentens kropp tillbaka till hemlandet. Men vissa underrättelsetjänster skulle till exempel aldrig rapportera personen som försvunnen eller död för att man helt enkelt inte vill röja personens identitet och att det har varit så känsligt att man inte... Man helt enkelt bara vill att det ska
så
gå förbi.
Mattan liksom. Och jag tänker också att är det en spion man har ute på arbete så kanske man inte är så medveten om att den är död. Eller, ja, nej jag vet inte. Men det känns ju som att, är det underrättelsetjänsten som har gjort det här? Alltså det, om det är någon professionell som har utfört mordet så skulle ju de heller aldrig kontakta Plaza-kvinnans anhöriga.
Ja, alltså han, chefen har också uttalat sig om det att om underrättelsetjänst skulle få reda på att en av deras agenter är död så skulle de i vissa fall kontakta familjen.
Mm.
Men att kanske familjen då får skriva på papper om att de inte får uttala sig vidare om det. Om hur personen dog eller ens kanske att personen är död.
Mm. Och det här tycker jag är intressant för det betyder att om det skulle vara så att hon var spion så skulle hon jobba för underrättelsetjänsten och mördaren också jobba för en annan underrättelsetjänst då. Mm.
Mm. Och då är väl kanske teorin också att den norska underrättelsetjänsten kanske skulle varit medvetna om att det rör sig om ett sånt, låt säga att hon, att de antingen kunnat kartlägga det eller att det är en av deras.
Mm. Ja, för man undrar ju varför hon ens besökte hotellet. Det finns lite olika teorier om det här och en av teorierna har ju varit att hon skulle kunna ha varit prostituerad. Och att hon helt enkelt blev mördad av en besökare som var där för att helt enkelt köpa sex. Men då har vi ju stora frågan, varför hade hon ett vapen? Om det nu ens var hennes vapen. Kan det handla om droghandel? Men varför skulle man som mördare lämna ett sånt vapen bakom sig? Jag tror inte riktigt på den här teorin. Utan jag får mer känslan då kanske av att om vi nu drar på oss foliehatten ordentligt och tänker att det här är hon är spionaktig. Så känns det mer troligt att hon kanske utgett sig för att vara prostituerad som en del av sin karaktär med tanke på de kläder hon hade på sig när man hittade henne död.
Ja, alltså de kläder hon hade på sig, jag tror egentligen inte det säger så jättemycket om den här teorin för att det var ju underkläder men samtidigt var hon ju på sitt hotellrum och det saknas ju en hel del kläder.
Mm, med stay-ups, alltså det är ju lite sådär.
Jag tror i sig att många liksom elegantare kvinnor klädde sig så.
Mm.
Hon är ju ganska avklädd men det är ju också många på sina hotellrum.
Mm, ja, det är sant.
Men jag tror också en teori till att hon skulle kunna ha varit prostituerad är nog också för att det här har upphittats den här herrparfymen.
Mm.
Och jag har sett i en del forum att det har snackats om att oh, men det har prostituerade för att de här männen inte ska gå hem och lukta en kvinnoparfym.
Mm.
Den klassiska. Men det har vi liksom inga belägg för. Liksom så. Det kan lika gärna vara så att man har den här parfymen där av en annan anledning. Till exempel att det ska verka som att en man bor där.
Mm, ja, för det tänker jag också. Ja, att det kan ju faktiskt varit så att, precis som du säger, att det var hon som ägde här parfymen. Men att den inte användes av en man. Utan att det antingen då, om man tittar på synen att det skulle vara prostitution det handlar om, används för lukten. Eller om hon jobbar som spion, att det skulle matcha ihop med att hon hade skrivit in en man som besökare med henne.
Ja, för det vet vi. Hon checkade ju in tillsammans med en man.
Mm.
Eventuellt att hon kan ha setts med en man när hon checkade in, men även att hon skrev en mans namn, Louis Fairgate, ihop med sitt eget namn.
Ja, så det kan ju också vara en del av vad hon ville utstråla. Eller vilken roll hon ville spela.
Precis. Och det finns en annan ganska intressant detalj med just incheckningen, procedurerna där och så vidare. För nämligen så var det så att kvinnan inte uppvisade något pass eller ID när hon checkade in, vilket annars är standard.
Mm, ja, det är jättekonstigt. Det är det första man får visa när man ska checka in någonstans.
Precis, och till och med även kreditkort i vissa fall för att man ska kunna registrera om man tagit någonting från minibaren eller om någonting fattas. Om något har stulits från hotellrummet så ska man kunna bli betalningsskyldig.
Om det är en sån extra säkerhetsåtgärd. Jag tänker att det här är ett ganska fint hotell.
Precis, men varken då pass eller ID. Och sen är det också en intressant detalj att hon bokade ju det här rummet via telefon. Så hennes namn var redan förtryckt på den här blanketten hon fyllde i.
Mm.
Och då hade man stavat hennes namn Fairgate, F-A-I-R-gate.
Mm.
Men när hon signerade sen så skrev hon Jennifer Fairgate med F-E-R-gate.
Mm.
Och det är också intressant. Så antagligen är det så det ska stavas. Det är därför också Vega har valt att kalla henne Fairgate med E.
Mm. Och där tänker jag det kan ju bli fel uppfattat när man ringer in. Men det är också ytterligare en anledning till att kräva legitimation.
Och den här frågan har faktiskt Vega ställt till chefen för receptionen på den tiden, Evie, som jobbade på hotellet. Och hon intervjuades i VG och fick frågor om just liksom, hur kom det sig att hon inte identifierade sig när hon checkade in? Och hur kom det sig också att hon undgick att betala?
Mm.
Och det här ser Evie som närmast otroligt för att de hade väldigt strikt policy på hotellet för just betalning och att uppvisa pass eller ID.
Mm. Och det får mig att tänka att tänk om det är någon som jobbade på hotellet som också är inblandad i det här.
Ja, det är inte, man ska ju inte utsluta någonting. För det är väldigt märkligt att det inte finns något vittnesmål om att hon har försökt slingra sig eller när man har försökt påminna henne om betalningen så många gånger.
Ja, det är någonting här som stör mig lite, som skaver lite. Eller om det var någon som visste om hennes situation, kanske. Eller att hon hade en bekant som jobbade på hotellet och därför valde hon just det hotellet. Alltså, men det känns som att det fattas en bit här.
Mm.
Plaza-kvinnan begravdes ju i en anonym grav i Oslo i juni 1996, mer än ett år efter hennes död. Men bara 2 månader efter begravningen så bestämde polisen i Norge att man skulle förstöra allt utredningsmaterial. Alla hennes personliga saker, sängkläderna från rummet, allt sånt bara förstördes.
Och det var ju med all sannolikhet för att man inte misstänkte något brott.
Nej, att man utgick från att det här var ett självmord. Hennes värdesaker, de smycken hon bar, de sålde man på auktion tillsammans med hennes klocka bland annat. Och det som finns sparat är ju faktiskt det här vapnet. Och det var egentligen bara av en enda anledning. Och det var för att man sparade det för att kunna visa upp hur det ser ut när man har då suddat ut ett sånt här
serienummer.
Serienummer, precis. På ett professionellt sätt.
Mm.
Och det är ju jättesynd att man inte har sparat de här sakerna. För att vi har ju tagit upp det förut, det här med att tekniken utvecklas hela tiden och att hade de här sakerna funnits så hade man kanske kunnat hittat andra DNA-spår idag med den teknik vi har. Bland annat då på till exempel sängkläderna om det då hade sovit en annan person bredvid henne.
Ja men precis, ja. Det fanns ju lite tecken för att eventuellt ska ha sovit någon där sista natten.
Mm.
Eftersom det då var bäddat på båda sidor av sängen och inte bara på den ena sidan som det hade varit de första nätterna.
Mm. Så att, ja det är väldigt, väldigt synd tycker jag.
Mm. Och sen är det här med vilka saker som fanns kvar i rummet, vilka kläder och så. Det var ju lite skumt för att det är många som har tittat på den här uppsättningen kläder och tänkt att någonting måste fattas.
Ah, ja, gud ja.
För de kläder som fanns kvar var 4 jackor, en skjorta, en tröja, 4 BH:ar, men inga underdelar, varken kjolar eller byxor.
Och inga trosor.
Det fanns 2 sidenaktiga sovshorts skulle jag säga, kalla det. Mm. Du vet, lite så större.
Typ som boxers.
Ja, sådana i sidan som man kanske sover i snarare än att man skulle se det som underkläder.
Ja, för jag tänker om man har en sån tajt kjol och fint välklädd, då kanske man inte har sådana under, för det borde bli skarvar.
Nej, jag skulle nog snarare se det som sovkläder.
Mm.
Men vad tog då resten av hennes bagage vägen? För att man såg ju henne också rullandes med en rullväska, och den var ju heller inte i rummet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det saknas också toalettsaker. Hygienartiklar som vi var inne på också i avsnittet. Och kvinnan var ju välvårdad, hon var även sminkad, i alla fall med mascara, när hon hittade stöd.
Mm, och det fanns ingen mascara på rummet.
Nej.
Så frågan är ju vad hon har varit den där natten som fattas. Kan sakerna vara där?
Ja, men precis. Det är ju mycket möjligt, för då kanske haft med sig en liten, den där rullväskan kanske.
Mm.
Och det finns också vittnesmål från personalen, en av städskorna, som ska sätta henne i sån här kostymliknande sätt med liksom matchande knälång kjol och jacka eller liksom kavaj.
Mm.
Men det har man heller inte hittat i rummet. Och sen är ju den här rullväskan också borta.
Mm, det är jättekonstigt. Någonting som slår mig också när du pratar om det här, det är 4 jackor. 4 BH:ar. Hon bodde på hotellet 4 nätter. Det är någonting som återkommer. Jag vet inte hur, jag skulle aldrig resa med 4 jackor till exempel.
Mm.
Jag skulle inte resa med 4 BH:ar heller, utan kanske skulle ha en svart och en vit. Så har hon har ju uppenbarligen planerat för 4 olika outfits. Vilket stämmer överens med dagarna och skulle vara intressant ur perspektivet om hon skulle vara spion också.
Ja, det är så märkligt att det bara är underdelarna som fattas.
Mm, det är jättekonstigt.
Alltså, liksom inte det är lite mix utan...
Nej, precis. Annars hade man känt att men det där är använt, det kanske ligger i tvätten hos någon hon har besökt. Alltså, eller, ja, bara det är konstigt också. Men...
Mm.
För att folk har ju sett henne i byxor. Så att, vart tog kläderna vägen?
Ja, det är definitivt kläder som saknas i alla fall.
Mm. Jättekonstigt. Det känns ju då som att den här natten hon var borta har någonting med hennes död att göra. För att hon måste ju ha lämnat de här grejerna någonstans på något sätt. Och den personen, eller personerna, som har de här sakerna har ju inte gått till polisen med dem. Vilket också talar emot självmords. För det hade varit ett självmord och man hade fått se alla de här liksom affischerna och i tidningarna och att man sökte efter hennes identitet. Då borde man ju gått till polisen och sagt att hej, vi känner henne eller jag känner henne. Men den som sitter på hennes tillhörigheter, om någon gör det, vill ju uppenbarligen inte gå ut med det.
Ja, och en teori är också att det kan ha länsats från rummet av någon anledning för att undanröja spår.
Mm.
Det var ju också lappar bortklippta från allting utom en jacka.
Ja, ah, det är också himla konstigt. Jag börjar luta mer och mer åt spionspåret. Vilket för oss in på nästa grej. Den mystiska Mr. F. Man förhörde grannarna som bodde i hotellrummen i samma korridor som plastakvinnan. Men det var faktiskt inte någon som hade hört eller sett något speciellt, tyvärr. Däremot, dagen innan kvinnans död så var det en belgisk man som checkade in på samma våning som plastakvinnan. Och enligt polisen var han i Oslo på en affärsresa och skulle helt enkelt bara övernatta mellan fredag och lördag. Och plastakvinnan hittades ju död lördag kväll. Under utredningen så fick polisen aldrig kontakt med den här mannen. Men VG lyckades få tag på den här mannens e-mailadress. Och när de frågar honom om incidenten, då slutar han plötsligt att svara på mejl.
Så intressant. Också så intressant att han var från Belgien, med tanke på att hon också, hennes adress var ju i Belgien och så vidare.
Mm, och de här samtalen hon ringde till fejknummer i Belgien. Alltså, Han kommer nämligen den här mannen från den franska delen i Belgien och tidningen bestämmer sig för att åka dit och knacka på hans dörr helt enkelt. Och Mr. F öppnar och säger att han kan inte prata just nu med journalisterna utan de får gå därifrån. Men VG ger ju inte upp utan de gör upprepade försök att nå mannen då via telefon. Och till slut så svarar han faktiskt. Han berättar då att han bodde på hotellet i Oslo och att han mindes att när han skulle checka ut så blev han då tillfrågad om han hade sett eller hört någonting eftersom då kvinnan som hade dött bodde i samma korridor som honom. Men han hade svarat att han visste ingenting, han hade sovit gott och inte hört eller sett något helt enkelt. Men det finns en sak som är lite märklig med det här. Det är nämligen så att Mr. F, enligt utcheckningsprotokoll, hade lämnat hotellet innan dess att kvinnan dog. Så hur kan han då ha blivit utfrågad av personalen när hon fortfarande levde när han checkade ut?
Det är ju så märkligt. Mm. Allting pekar ju på att han inte talar sanning här.
Ja. Han ljuger ju rakt av. Det får mig tänka att kan det vara så att han checkade ut innan kvinnan dog? Innan man hittade plats, kvinnan innan man hörde skotten. Men att han inte lämnade hotellet. Vi tänker att den här mannen skulle kunna vara mördaren. Han checkar ut. Han går upp, skjuter henne. Går ner, blir faktiskt frågad i receptionen om han hört eller sett någonting. Bara det att han har ljugit om att han blev utfrågad när han checkar ut istället för efter.
Mm. Det är inte omöjligt.
Mm. VG, de konfronterade honom med det här faktumet att kvinnan levde när han checkade ut. Och då slutade den här mannen att svara och man har inte fått kontakt med honom igen överhuvudtaget.
Ja, och han sa väl i princip bara att han inte kom ihåg något om det. Att han minns det som att de frågade honom i receptionen, men då måste han kommit ihåg fel eller någonting i den stil.
Och det känns som en väldigt konstig sak att komma ihåg fel när det handlar om det här liksom.
Det kan ju såklart vara en efterkonstruktion att han har läst om det här sen.
Mm. Men varför bara försvinner från jordens yta då om man inte har något att dölja? Eller sluta svara på mejl från början?
Det är skumt. Jag tror definitivt han har någonting med det här att göra. Sen behöver han inte vara mördaren. Han kan vara inblandad på andra sätt. Mm. Han kan vara där för att hålla koll på. Han bodde ju faktiskt mitt emot.
Mm.
Det är också varför han just det rummet. Det kan ju bero på att han skulle hålla koll på när hon lämnar hotellet eller sitt rum. Eller vilka som gick in på hennes rum och när och rapportera till någon.
Mm. Ja, och sen just den här kopplingen till Belgien. Den är ju också lite märklig.
Mm. Verkligen. Ja. Det är stor eloge till VG som har grävt så här mycket i det här fallet. De har ju till och med åkt till Belgien. De har också åkt till den lilla byn som hon uppgav i formuläret. Och visat bilder på henne och frågat om folk känner igen henne. Folk som har bott där i lång tid och så. Mm. Men det var ingen som gjorde det. Och de har ju verkligen gjort mycket. Nu har de är också inblandade i att fått polisen att göra en utgrävning av hennes grav för att öppna upp den för att hitta DNA-spår.
Mm.
Och då har de ju också hittat. Så de har ju lyckats säkra DNA från kvinnan och de har även kunnat egentligen fastställa med en isotopanalys av hennes tänder att hon troligtvis är uppväxt i Tyskland.
Ja.
Så de har ju kommit en ganska bra bit på vägen. Sen är det ju frågan om det här sista steget för att vi vet ju idag att det finns också kontroversiella men användbara metoder för att till exempel använder sig av släktforskningssidor för att jobba sig bakåt och hitta vem den här kvinnan är släkt med.
Ja.
Det är ju någonting som har använts i andra fall här i Sverige. Men som i Norge har man varit lite, eller det har varit så mycket diskussioner kring det. Mm. Om huruvida det är moraliskt eller ej.
Ja, men precis, men alla de etikdiskussioner som var här innan man bestämde sig för att öppna upp.
Precis, och jag kan tänka mig att man kanske kommer vara öppen för det här i framtiden.
Ja.
Men jag tror det här fallet är knepigt på det sättet att vi vet ju inte om hon har blivit mördad ens.
Nej.
Och att gräva i det här vidare på så djupt när vi inte ens vet om hon vill bli hittad.
Nej, precis. Det blir den här etiska. Ska man se det som ett mysterium eller ska man se det som att det faktiskt är en kvinna som begått självmord och låta det vara?
Jag tror också att kanske det som har motiverat Vege mycket, liksom, finns det anhöriga där ute som saknar en kvinna, bara aldrig har mötts med de här bilderna eller förstått att det är deras anhöriga det handlar om.
Ja, och vi säger återigen, jag tror ju på spionspåret, jag sa att släppa det, att om hon nu var spion, då kanske hon också såg väldigt annorlunda ut när hon var undercover. Man kan ju faktiskt till och med plastikoperera sig för att inte se ut som sig själv längre. Så att har hon jobbat inom den typen av yrke, så kan det också vara så att de här bilderna som man går ut med, rekonstruktionerna, inte alls stämmer överens med hur hon såg ut innan hon blev spion.
Det har du mycket rätt i. Alltså det har du helt rätt i. Och jag tänker också på att hon bara kan fått en helt ny identitet. Vi vet ju att hon inte heter Jennifer Ferkley i alla fall.
Sen tänker jag nästa sak. Tänk om det var så att hon gömde sig för någon. Att hon kanske har en helt ny identitet och helt enkelt har flytt från en man eller från... Hon kanske haft en kärleksrelation med någon som jobbar inom säkerhetstjänsten och flytt. Och fått ett liksom, ja. Det finns ju så många olika vinklar att titta på det.
Ja, det finns ju många anledningar till att använda ett falskt namn.
Mm.
För det vet vi i alla fall att hon har gjort.
Och det kan ju också varit så att hon gjorde det för att det fanns en hotbild över henne. På något sätt. Men är det ett mord så är det troligtvis någon som är väldigt, väldigt bra på det de gör.
Det tror jag också. Och det tror jag många som är inne på just den teorin är ganska övertygade om att det här är professionellt utfört.
Mm. Och då blir det ju att man behöver få reda på vem hon är för att kunna ta reda på varför någon ville henne illa.
Precis, det är där man får börja.
Ja.
Men jag tänker liksom att vi är jätteintresserade av att höra vad ni tror i det här fallet och vad ni tror hände.
Ja.
Nu när vi har också fått ännu mer kött på benen efter det här eftersnacksavsnittet så får ni jättegärna gå in på Facebookgruppen Olasta fall eftersnack.
Ja, gör det.
Och diskutera vidare med oss där. Vi vill ju inte att det här ska sluta här. Vi vill ju att det ska fortsätta diskutera och kanske ni har någon infallsvinkel som ni gärna vill föra fram. Och...
Som vi helt missat.
Precis, och jag vet att VG tar också jättegärna emot tips.
Mm.
Om det är så att man har någon teori så kan man ju skicka den vidare dit så att de kan gräva i det ytterligare.
Ja, för det här är ju verkligen någonting som är pågående.
Ja, precis, och jag tror kommer det in ny information. Låt säga att de bestämmer sig för att använda sig av släktforskningsregister för att försöka hitta henne. Då kommer vi säkert höra mer om det här.
Mm, det tror jag också. Ja, det här var säsong 7:s första eftersnack.
Mm.
Wow, nu är vi igång.
Nu är vi igång.
Mm. Och jag är lite hes idag, jag hoppas att ingen här blir irriterad på det. Hur mår du, Nattis?
Jo, men jag mår bra. Jag är väldigt taggad på den här säsongen.
Mm.
Jag tycker det är så roligt att vara igång igen och jag tycker det är... Det är så kul att så många av er kommer tillbaka när vi kör igång igen och att ni har saknat podden och saknat oss.
Mm, och sen tycker jag det är jätteroligt att Uffe är kvar med oss och att vi kommer se till att försöka använda oss lite mer av Uffe i eftersnack och så där. Just för att få den här andra vinkeln på saker, inte bara vi som sitter och grabbgissar.
Ja, precis, och vi har också fått in några frågor från er till Uffe, så fortsätt gärna skicka in frågor till Uffe. Vi kommer att besvara dem i framtida eftersnacksavsnitt eller i ett avsnitt där det passar.
Ja.
Så skicka in dina frågor, de frågor ni redan har skickat in, de kommer ni få svar på lite senare.
Så hörs vi igen på torsdag.
Det gör vi.
Ta hand om er.
Ha det så bra, hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.